Så ja. Ja, jo, jag har min röst. Micken är på. Vi ber. Tackar dig, himmelske Fader, vi får vara här i den här vackra kyrkan ikväll. Tack att vi får lovsjunga ditt namn. Tack för din närvaro. Tack att du välkomnar var och en av oss precis lika mycket. Tack att du har något personligt du vill säga till var och en av oss. Inte bara tala till oss i grupp utan till var och en av oss. Genom både lovsång och bön och betjäning och bibelordet far i Jesu namn. Så kom helige ande och bara fortsätt vila över oss med din närvaro. Tack Jesus att du vandrar runt här. Lägger dina livgivande händer på var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Ja. Då mina vänner, så om jag har förstått mitt uppdrag korrekt så ska vi tala om himlen idag. Där var ni. God kväll. Se att ni sitter där och tittar upp. Tack Joel för inbjudan. Jag känner mig gammal när du är distriktspräst här i en kyrka. Åren går fort. Det är så, det kan ni lära er. Livet går fort. Eller hur, vad säger ni som är lite äldre? Det rusar på rätt kvickt alltså. Det är lite overkligt att man är 55 år. Och jag märker också att jag förskjuter hela tiden, ni vet, den normala åldern för mig just nu är 55. Så är man 55 är man precis normal gammal. Men det där åker uppåt hela tiden. Nåväl. Himlen. Enligt Bibeln så är himlen en plats på riktigt. Den är lika verklig, en minst lika verklig värld som den du ser runt omkring dig just nu. En värld som minst lika mycket går att ta på, minst lika konkret. Jag tror precis som kanske 1900-talets främsta kristna tänkare C.S. Lewis, just det jag nyss sa, att Bibeln framställer himlen som en värld på riktigt. Ja. Jesus, han indikerar att det är så här. I Lukas 23:43 befinner vi oss i en dramatisk situation. Jesus hänger på korset, korsfäst, börjar närma sig döden. Han har två grovt kriminella som korsfäst på varsin sida. Och den ena av dem ber desperat Jesus om en tanke. Och då svarar Jesus till den ene så kallade rövaren på korset: jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Det säger man inte om en diffus plats. Det säger man inte om en filosofi eller tanke eller idé. Det säger man om en plats som är på riktigt. Idag ska du vara med mig i paradiset. Ja. Och jag vet inte hur ni har det här i Öjersjö, om ni ibland åker på semester. Det kan man göra ibland. Kanske göra något exotiskt, åka in till Göteborgs centrum. Kanske åker längre än så till och med på semester. Och ni vet, jag är så gammal så att jag har levt på den tiden då man inte hade så mycket internet. Och på den tiden så fick man liksom läsa böcker på riktigt av papper. Väldigt märklig tid. Och då kunde det vara så här, man skulle åka till någon ort, till exempel man skulle slå på stort och åka till London. Ja, kunde man köpa en sån här liten pocketbok. Har ni sett dem? London. Och så med massa färgglada bilder och mycket info. Och så läste man på För man skulle ju liksom investera både tid och pengar att nu åka på semester till London. Kanske en helg, kanske till och med en vecka. Så det gällde verkligen att vara så förberedd som möjligt. Så man liksom kunde uppleva så mycket som det bara gick när man väl kom dit. Ja. Bibeln påstår att om vi bara håller tag i Jesu hand så kommer vi till himlen när vi dör och är där en evighet. Jag skulle bli ganska förvånad och lite besviken, ska jag ärligt säga, om Jesus skulle säga: välkommen mitt älskade barn, du får vara här i 2 veckor. Nej, i den himmelska världen ska vi vara en evighet. Om vi nu förbereder oss så mycket för en semester där vi ska vara en helg eller en vecka eller något sånt där, hur mycket mer borde vi inte förbereda oss för himlen? Och det verkar som att Gud har pejl på det här. Han har ju som bekant pejl på allt. Och därför har Gud i Bibeln, har han låtit olika personer faktiskt, som de själva påstår och som kyrkan tror, han har låtit personer inte bara tala om himlen, inte bara spekulera om himlen, inte bara skriva sina favorittankar om hur det möjligtvis kommer att vara i himlen, utan Gud har låtit olika personer se in i den himmelska världen. Jag vet inte vad du tänker. Om du tänker så här, då blir Bibeln en smula småintressant. Om det finns personer där i Bibeln som verkligen har sett in i den världen vi är på väg till. Det är det de påstår. Och samtidigt, personligen tror jag hela Bibeln är Guds ord, att den blev som Gud ville. Gud använder människor som levande pennor, så det är både en gudomlig bok och en människobok på samma gång. Och när till exempel Johannes läste de texter han själv hade skrivit om himlen, så tror jag att det var väldigt, väldigt så här mångfacetterat, väldigt dubbelt för honom. Å ena sidan visste han att det var Guds ord, tror jag, och det måste ju vara en speciell känsla att ha varit med och författat det som ska vara i Bibeln. Stilpoäng. Å andra sidan, mitt i att han var övertygad om det, tror jag, så undrar jag om inte det fanns också ett litet stänk av besvikelse när han läste texten om himlen. För du vet, han läste och så bara, jo men alltså absolut, men det var mer. Ni vet, det är svårt att prata himmelska på jordiska. Ungefär lite som om du någon gång har berättat om en andlig upplevelse som var riktigt stark. Någonting du liksom vill förmedla till någon annan. Eller för den delen om du har sett en, ni vet, en sån här solnedgång som var obeskrivligt vacker. Och så ska du försöka berätta om den. Jag menar, du berättar om solen och du berättar om att det var så där rosa ljus. Och du berättar om att bergen var så här makare och spetsiga. Precis så som ljuset kom upp på sidan av berget. Men ändå gör det ju inte själva upplevelsen rättvisa. Så kan vi kanske se på de himmelska texterna. Och därför får vi be den heliga ande att hjälpa oss att måla dem med färg i våra hjärtan. Ja, så himlen, det var min första rubrik. En plats på riktigt. Min nästa rubrik är, enligt Jesus, en väg till himlen. Han säger så här i Johannes 14:6. Jag är, på grekiska, hehudos. På hebreiska blir det haderech. Jag är vägen. Inte en av många vägar, utan vägen. Och den första kristna kyrkan tog så starkt intryck av det Jesus sa att de till och med kallade första namnet vi vet på den kristna kyrkan var vägen. Det var det man sa. Ja, det är de där snubbarna som hör till vägen. Och det är på ett sätt ganska logiskt. Vi har kors här. Antingen är Jesus försoningsoffret för hela mänsklighetens synd, eller så är det inte alls. Antingen är han Gud och människa på samma gång, eller så är det inte alls. Antingen han uppstår från det röda, eller så är det inte alls. Vi kan liksom inte kompromissa och säga så här, ja, vi kompromissar, halva Jesus uppstod. Sen är det han som sköter sorteringen, och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Och inte minst det här med rövarna på korset talar någonting om Guds barmhärtighet. Jesu hjärta. Pulserande hjärta för att nå varenda människa med ett erbjudande om sin kärlek och sin förlåtelse och sin nådaväg till himlen. nåd. Vi har pratat hebreiska och grekiska nu, men vi kan väl ta lite latin. För jag älskar vad nåd heter på latin. Precis, ni sa det, jag har ett sus av grazia här. Ni vet, då har vi ju ordet vadå? Gratis är gott. Eller hur? Nåd är Guds gratis. Alltså, någon annan har betalt biljetten för dig att komma till himlen. Någon annan har banat en väg av nåd. Någon annan vill förlåta dig för all din synd. Så du kommer till himlen, inte på grund av vad du gör för Gud. Det är jättebra, gör mycket för Gud. Det är fantastiskt, det förvandlar världen i den helige andes kraft. Bara kör på. Men du kommer inte till himlen genom att göra saker för Gud. Du kommer till himlen på grund av vad Gud har gjort för dig. Det är ju nästan halleluja, eller hur? Vi är liksom där och sniffar, touchar. Ja. Själv fick jag uppleva något av detta, att det spelar roll att ta emot Jesus. Jag är inte uppvuxen i en kristen familj. Min pappa var rätt skärpt. Det är kul att få skryta om sin pappa, eller hur? Det är privilegium när man står här framme. Ni kan googla på min pappa, robotens fader. Då kommer upp namn på någon amerikan. Men ni kan se bilderna på Google. Det är min pappa som står med robotar och grejer. Han uppfann en av världens första industrirobotar. Så han var hyfsat skärpt. Men den intelligentaste mannen jag någonsin träffat, skulle jag vilja påstå, det är min storebror. Han är inte på jorden längre. Han har dött. Jag tror han är hemma hos Jesus. Men han började inte direkt positivt till Jesus. Utan det var så här att 1980, då var många här inne inte gamla. 1980. Då var min storbror Robert i konfirmationsålder. Nästan alla konfirmerades på den tiden. Så lille Robert, min storbror, jag skulle påstå att han var på geninivå. Han var så bara smart, så att när han gick ut nian så sa hans klassförståndare till mina föräldrar: jag har sedan länge ingenting att lära ut till Robert. Min lillebror skrev ett högskoleprov många år senare. Han skrev rätt så bra, han skrev 1,9. Men min storbror, han hängde på bara av pinkiv för att retas lite med honom och tävla. Fast han inte brydde sig så mycket om studier. Och han skrev då det näst bästa högskoleprovet i landet. Nåväl, han kom till konfirmationsläsningen. Det var på onsdag eftermiddagar. Och han argumenterade mot allt. Han debatterade med konfirmationsprästen. Han drev prästen till vansinne. Och sen i maj 1980, jag kommer aldrig glömma det här. Mamma och pappa gjort i ordning bersån hemma. Vi ska ha konfirmationshögtid, som det så vackert heter. Och lille Robert då, som är min storbror, som jag såg upp till väldigt mycket såklart. Han kommer hem, en riktig personlighet. Och han säger till mamma och pappa: jag tänker inte konfirmera mig. Och mina föräldrar bara: va? Vad, du inte konfirmera dig? Bersån är klar, det är om en vecka. Nej, säger Robert, jag tänker inte konfirmera mig. Jag tror inte på det här. Och mina föräldrar blev jätteupprörda. Det behöver inte handla om tro. Ska ju få presenter. Släkten kommer. Kom igen. Men min storbror, han var väldigt sådär envis. Han var tjurska, lite envis, att det handlade om tro på något sätt. Kristen tro handlade om något sanningsanspråk som man skulle säga ja eller nej till. Och han trodde inte det var sant, så han sa nej. Och jag tyckte det var tragiskt att han gjorde det beslutet i efterhand, när jag blev kristen långt senare. Men jag kan verkligen respektera att han förstod någonting korrekt. Den viktigaste frågan om kristen tro, min vän, är inte om det känns mysigt. Är inte om du tycker kyrkan här är trevlig. Är inte om du blir väl behandlad vid kyrkkaffet, även om det är väldigt viktigt allt det. Den viktigaste frågan om kristen tro, det är frågan: är det sant? Ja, det blev ingen konfirmation. 3 år senare så skulle jag konfirmeras, lille Hans. Då bestämde sig mina föräldrar för att inte skicka mig till samma präst. De sa: vi har förstört alla våra relationer till den församlingen. De vill absolut inte ha en Weissbrot till, har vi förstått? Så det gör vi inte. Så vi skulle inte dit, det förstod jag. Ja, då skickade de istället mig på ett läger. 4 veckors långt läger på Stiftskolan i Rättvik. mamma hade ett samtal med pappa. Där mamma instruerar pappa att delge mig en order. Jag blev inkallad till pappa. Det var ganska sällan som han delgav mig en order som egentligen kom från mamma. Han hade liksom det här myndiga uttrycket. Ja, Hans, nu har mamma och jag bestämt att du ska konfirmeras. Ja, nu är det bara så. Du ska konfirmeras. Det är ett läge. Så nu är det som det är. Ja, det är bra. Det är bra. Nu gör vi något annat. Så jag förstod. Det var en order. Det var liksom ingenting man kunde tycka och tänka om. Utan nu ska jag konfirmeras. Jaja. Min storebror sa till mig på väg upp till läger. Köp inte den lätte. Så jag var ju preppad på ett bra sätt. Och jag kom upp. Jag kommer aldrig glömma hur chockad jag blev. De första lektionerna. Vi hade väldigt fridfulla lektioner. Vi var 26 konfirmander och 24 sov. Det gjorde att det blev väldigt lugnt och stilla under lektionen. Mycket tid att diskutera. Jag ställde många frågor. Till slut bad de mig hålla tyst. Ledarna orkade inte med mig för en stund. Men jag kommer aldrig glömma hur chockad jag var de första dagarna. Allt det här de talade om. Gud finns. Bara det för mig var stort. Va? Han är allsmäktig. Han är god. Han är vår far. Han har skapat allting. Allting är skapat av Gud. Vi är skapade till hans avbild. Men allting gick sönder i syndafallet. Men så har Jesus Kristus kommit. Han är Gud och människa på samma gång. Jajamensan. Och han har dött på korset och betalat priset för all vår synd. Och han har uppstått från det döda. Och han väntar på andra sidan döden. Va? Och om vi dör, om vi bara säger ja till Jesus, då kommer vi hem till Jesus i himlen i evighet. Jag var väldigt, väldigt störd när jag kunde tugga på min glass den dagen. Och precis det jag sa innan var det som jag kom fram till. Att här finns det egentligen bara en viktig fråga. Och den här frågan måste få topprioritet i mitt liv, insåg jag under stor irritation. Och den viktiga frågan är inte om det känns fint eller om jag känner mig bekräftad eller om jag gillar lägret. Utan den intressanta frågan nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 är det sant? Och som jag sa nyss, jag kom också på, när jag tuggade på min glass, att vi kan inte komma fram till en klassisk svensk kompromiss. Vi svenskar säger man är lite konflikträdda. Vi älskar det här när 8 personer kommer in med lite olika åsikter. Och så kommer alla fram till att vi hade ungefär lika mycket rätt, lika mycket fel. Vi tar varandras händer och sjunger We Shall Overcome och så går vi därifrån. Men det funkar inte här. För antingen har karln uppstått eller så har han det inte. Och ni vet, det här var helt osentimentalt. Det var helt icke-religiöst. Det var inte en trevlig tanke för mig. Det var mest besvärlig från början. Men jag förstod någonstans, om det är sant, om han är Gud och människa på samma gång, då är jag ju dum om jag inte tackar ja. Då är ju liksom han universums chef. Hur smart är det att tacka nej till honom? Obra, som mina barn skulle säga. Så från och med då så drevs jag ut på en quest. På en vandring, på ett sökande, på en brottning, på en kamp. Där den stora frågan var, är det sant? Jag konfirmerades. 4 veckor senare, jag tackade ja till att konfirmeras. Inte för att jag visste om det var sant. Men jag visste heller inte att det var falskt. Så jag konfirmerades. Mina föräldrar var mycket nöjda att jag gick med på detta. De var väldigt nervösa för att jag skulle inte göra det. Men jag gjorde det. Snäll som jag är. Och så kom jag hem. Hemma väntade Robert. Robert tittade hungrigt på mig. För att liksom se på något sätt med sin röntgenblick. Om det hade landat någon smul av tro i mitt hjärta som han kunde tugga i sig. Och sen uppe på hans vind hade vi stora slag om Gud. Och det här var en ganska förvirrande tid för mig. För jag diskuterade med de kristna. Och då ställde jag mig i ringhörnet att det här inte är sant. Jag diskuterade med de som inte var kristna och då ställde jag mig i ringhörnet att det här är sant för att liksom testa vad som höll. Och med min storbror då ställde jag mig i ringhörnet att det är sant. Någonting hände som chockade både mig och min storbror. Och det var att jag vann en diskussion. Det hade aldrig hänt förut. Vi förstod båda två, det kunde inte bero på mig. Men natt efter natt, utan att jag egentligen gjorde så mycket för det, tvingades min storbror retirera. Argument efter argument rök för honom. Och till slut, det har aldrig hänt vare sig före eller efteråt, erkände han sig besegrad i en diskussion. Och han sa till mig, jag är avundsjuk på den tro du har. Och jag bara, va? Vad ser du den? Var är den? Mitt i det här så började argumenten hålla. Den heliga ande kom in medan jag diskuterade med min storbror. Det var det minst väntade platsen för en helig ande jag någonsin kunde tro. Och jag kom till någon slags point of no return. Att jag bara upplevde att nu måste jag fatta ett beslut. Väldigt frustrerande, för ännu vet jag ju inte om det här är sant. Men jag tror ändå mer att det är sant än att det inte är sant. Och nu väljer jag att ta ett steg i tro. Så en november eftermiddag 1983 böjde jag knä i mitt rum. Jag gjorde precis som man skulle göra. Som jag tänkte man skulle göra. Jag böjde knä. Jag bekände min synd. Jag bekände Jesus som Herre. Jag sa att jag nu blir kristen. Nu hänger jag på. Ja, så ställde jag mig upp igen. Så tittade jag runt i rummet. Så här. Okej. Det är så här det är att vara med i klubben. Spännande. Något. Och jag bad Gud sända ett tecken. Sänd ett tecken. Jag stod framför stereon. Du kan byta färg på stereon. Och så bara kan du byta tillbaka igen. Om du inte kan byta färg permanent kan jag förstå. Liksom. Du kan bara byta färg bara någon minut så fattar jag att du finns. Liksom. Bara byt färg. Han gjorde inte det. Men på natten kom det ett tecken. Och som vanligt med Gud så kom absolut inte det som jag någonsin hade tänkt mig. Jag trodde inte att det tecknet skulle komma på natten. På natten så drömmer jag en dröm som jag fortfarande idag vet är från Gud. Och jag har drömt typ 3 drömmar under hela mitt liv som jag vet är från Gud. På natten, vi hade kaos i min familj då. Det var väldigt stor storm i min familj på alla olika sätt. Och på natten så plötsligt mitt i natten, jag är i djup sömn, men jag kommer ändå ihåg det. Så börjar jag drömma någonting som är verkligare än verkligheten själv. Och en dörr slås upp. Och det kommer in ett fruktansvärt mörker i mitt rum. Och in kommer djävulen. Djävulen är en fallen ängel. Det är ingenting att vara rädd för han är bara en dålig förlorare. Han är dödsdömd men inte död. Kan inte göra något som inte Gud tillåter. Men han finns och han rasar för han vet att hans tid är kort. Så in kom den onde i mitt rum. Det var mycket otrevligt. Jag förstod direkt att han är starkare än jag. Så jag tänkte, det här är kört. Nu dödar han mig. Och han skulle riva mig. Han var precis på gång att riva sönder mig. Precis när han ska riva sönder mig så kommer det ner ett galler från himlen. Och hans lejonklor studsar på gallret och han blir väldigt arg. Och han förstår, han kan inte röra mig och han går därifrån. Och sen när jag vaknar på morgonen så är det en öppen himmel. Och jag förnimmer hur den heliga ande kommer ner. Och jag vet att jag vet att jag vet att det här är Guds egen närvaro. Jesus finns på riktigt. Den natten föddes för evigt i mig förvissningen. Att någonting hände när jag sa ja till Jesus. Jag hade fått ett evigt beskydd. Det var en närvaro från himlen. Alltså han är vägen, sanningen och livet. Det är inte bara en teori för mig. Jag tror inte på bara skelettet att det stämmer. Och innan vi går vidare så kan jag kort också säga att min storebror tog emot Jesus precis mot slutet av sitt liv. Det trodde jag aldrig skulle hända, men det hände. Det kan vara bra att veta. Nåväl. Så det är en plats på riktigt. Det finns en väg dit och då. Hur blir det att komma till himlen? Hur blir det att komma till himlen? Ja, en bibeltext som jag skulle vilja lyfta fram här är från Uppenbarelseboken 22. Det är en del av de här visionerna som bland annat Johannes har. Då han ser in i den himmelska världen och då så skriver han bland annat så här. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron, och lammet är Jesus Kristus, och Gud här är ju fadern, fadern och sonen. Guds och lammets tron ska stå i staden, hans tjänare ska tjäna honom. Och lyssna, de ska se hans ansikte. Ingen natt ska finnas mer, och de behöver inte lampors sken eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och vi kan kombinera detta med en annan himmelsk vision också, det är uppenbarelseboken i kapitel 7, där Johannes skriver så här: för lammet mitt på tronen, och lammet är Jesus som vi sa, ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Alltså mina vänner, om Bibeln stämmer, finns det en värld som varar en evighet, den himmelska världen. Och det som händer när vi av nåd kommer dit är att vi får möta Gud. Jag är väldigt djup. En väldigt djup person. Så jag kollar på väldigt djupa filmer. En djup film som jag har kollat på ett antal gånger, den heter Tillbaka till framtiden. Men inte om någon har sett den. Oerhört djup film. Den handlar om en doktor, Dr. Emmett Brown, som uppfinner en tidsmaskin. Tänk ifall du fick en möjlighet att göra en resa med en tidsmaskin. En resa i det här livet. Ja, fick jag den möjligheten, då vet jag vad jag skulle vilja åka. Jag vet direkt. Enköping! Nej, skojar bara. Jag skulle ju direkt vilja åka till Jerusalem. Och så vet vi inte riktigt när Jesus dog. År 30, 32 eller 33. Så jag tar Jerusalem år 30. För då är det ju säkert att han fortfarande inte har dött uppstått. År 30. I månaden Nisan. Precis vid Pesach, vid påsken. Då får jag möta honom. Han var ju där vid påskarna. Kan ni tänka er själva? Åka tidsmaskin 2000 år tillbaka i tiden. Komma ut och verkligen få se. Hur ser han verkligen ut? Och få vara med honom där kanske. När han är i Oliberg. Gör något mirakel när han predikar. Skulle inte det vara lite småintressant? Va? Eller? Och man kan tänka att det är lite surt. Va? Vad då? Apostlarna fick leva för 2000 år sedan. De fick liksom se. Varför inte jag? Och så, va? Men mina vänner. Om det här stämmer som jag läste för dig. Du står inför ett möte med levande Gud. En gång ska du möta honom personligen. Det är inte ett möte där vi liksom står några miljarder och vi vinkar med små Jesusflaggor. Och ja, han tittar på mig, han tittar på mig. Utan det är ett personligt möte med levande Gud. Hur kommer det bli att möta Gud? Ja. För att beskriva det så använder jag namnet på en dryck. Och det är inte Coca-Cola. Drycken mer. Att möta Gud, vi kommer att märka att han var mer helig, mer befriande, mer vacker, mer enkel, mer komplex, mer ljuvlig, mer fascinerande än något vi någonsin kunde föreställa oss, mer personlig. Vi kommer att möta Gud. Så det är en plats på riktigt. Jesus är vägen. Vi kommer att möta Gud. Och ni vet de här tårarna som det står i Uppenbarelseboken 7. Man har ingen kapacitet till sorg i himlen. Så de himlen, så tårarna som folk gråter där, det är helt uppenbarligen förlossningstårar. Äntligen framme. Äntligen vid målet. Tänk att du står inför ett möte med levande Gud. Ja, nästa. Att komma till himlen är att bli förvandlad. Vi kommer, mina vänner, att bli förvandlade. Ja, Paulus använde en bild i första Korinthierbrevet 15 som inte är så dum. Han säger att det här med himlen, det kommer att vara ungefär med oss som ett frö som blir till en blomma. Är det inte lite märkligt hur Gud har inrättat den här skapelsen? Va? Vi tar något litet skrumpet. Lite. Som vi kallar för frö. Vi petar ner något kladdigt brunt som vi kallar för jord. Vi hällde på något blött som vi kallar för vatten. Och tjoff, kommer en blomma. Det är väl logiskt? Inte. Men nu skriver Paulus att så är det med oss och himlen. Alltså, det är ju fröet som blir blomman. Ändå är det svårt att tro att det är det lilla skrumpna fröet som blir den blomman. Och ni vet, när jag tittar mig i spegeln en måndag morgon. 55 år ung, eller vad var det nu, gammal. Det är inte svårt att känna sig som ett litet skrumpet frö då. Men där uppe kommer du. Du kommer vara samma person. Men du kommer att vara blomman. Så jag ser framför mig hur vi står där. Vi har omfamnas av vår frälsare. Vi gråter de här förlossningstårarna. Vi omsluts och helt överväldigas av hans kärlek som är mycket starkare och ljuvligare, mer personlig än vad vi någonsin kunde ana. Han har mer koll på oss än vad vi någonsin kunde ana. Han har varit med oss mer närgånget i livet och hjälpt oss mycket mer än vad vi någonsin kunde ana. Och nu möter vi honom och vi märker, du smakar hemma. Du har varit med mig hela mitt liv. Och nu är vi där inför honom. Och så plötsligt känner vi såhär, vad är det som har hänt? Varför känns det så bra? Och bra är liksom århundradets underdrift. Det känns mycket bra. Ja, det här braiga, det skulle vi kunna beskriva med minus som har kommit bort och plus som har kommit till. Minus som har kommit bort och plus som har kommit till. Vad är det för minus som har kommit bort? Jo, Bibeln säger att när vi människor vänder ryggen mot Gud så kom arvsynden in. Det finns tre hebreiska ord för synd. Ett av dem är avon, betyder någonting krokigt, någonting förvrängt. Vi är skapade till Guds avbilder, men någonting har förvrängts i djupet av vårt jag. Arvsynden sitter inte bara som en finne som vi klämmer ut i frukost, utan det sitter som en negativitet där, djupt på insidan av oss. Det är det Bibeln också kallar för den gamla människan. Den negativa sidan av vårt jag. Det är som Boyerts sa en gång när han travesterade på Luther. När han stod i Åkyrka så sa Boyerts: det heter att den gamle Adam drunknade i dopet. Men det är aset, han kan simma. Jag vet inte hur det är med din gamla människa, men min har simbojamärke. Tyvärr. Det är därför vi ofta blir så frustrerade på oss själva. Eller hur? Det är därför vi så ofta dippar. Det är därför vi så ofta vänder ryggen till Gud. Det är därför vi så ofta tappar bort kärleken till medmänniskan. Vi så ofta blir själviska. Det är därför vi så ofta på olika sätt gör våra medmänniskor besvikna. Det är därför vi har så svårt att hålla en rak kurs i livet som vi så gärna skulle vilja och älska Gud över allting. Wow. Nu tar luften slut. Och vår medmänniska som oss själva. Vi är ju lite grann som prästens lilla kråka. Känner ni till den djupa sången vi kommer sjunga vid jul kanske? Eller hur? Det är mig i ett nötskal. Prästens lilla kråka skulle ut och åka. En slang kan hit och en slang kan dit och en slang kan ner i. Ja, det gör inte jag så ofta, högst en gång per dag. Är ni med? Där uppe är du för första gången. Det som var tänkt från början. Du är 100% rak. Du är perfekt. Den gamla människan är helt borta. Det är din livsluft. Det är det mest naturliga i världen. Och älska Gud över allting. Och din nästa som dig själv. Och älska dig själv. Du märker, det här var ju det jag var ämnad för från början. Och det känns så ofantligt bra. Tänk att vara perfekt. Ni vet, ibland ställer folk frågan så här till mig: Hans, vad händer om man syndar i himlen? Men du brukar säga, du har inte förstått. I himlen är vi yashar på hebreiska. Vi är perfekta, vi är 100% raka. Så det är det bästa av två världar. I himlen har vi 100% frihet. Men vi är perfekta. Vi kan inte göra någonting krokigt, för vi är helt raka. Och sen har vi massa andra konsekvenser av syndafallet som inte finns där, på tal om minus som kommer bort. Ingen depression, ingen ångest. Jag brottas en del med ångest i mitt liv. Jag tycker det ska bli väldigt, väldigt trevligt att helt vara fri från ångest. Ingen ångest, inga besvikelser, inga sorger. Ni vet, inget nedbrytande av kroppen. Jag tror Jesus har helat mig många gånger fler än vad jag kan ana, och dig också. Men någonstans märker vi här på den här sidan evigheten att det händer någonting med kroppen över tid. Som sagt, Herren helar oss och ger oss kraft varenda dag. Halleluja. Men jag märker ju att jag är 55 om jag säger så. Jag har en son som har tillhört Sverige liten i löpning. Han sprang Göteborgsvarvet på, vad var det? Ja, någonstans kring 1:10, 1:09 och sådär. Det är rätt så kvickt. Och vet, skulle jag ut och springa med honom och köra hans tempo? Mer och mer är det så för mig att då skulle du vara tvungen att köra mig till akuten efter 3 minuter. Eller? Där uppe märker du, när du står inför din frälsare, den här kroppen kommer aldrig dö. Allt minus har kommit bort. Och så plus som kommer till. Ni vet, vi har våra sinnen. Vi har syn, vi har hörsel, vi har smak, vi har känsel, vi har lukt. Och ni vet, Bibeln beskriver, precis som C.S. Lewis säger i sin bok Den stora, ursäkta, skilsmässan. Vi märker när vi läser de här texterna om Bibeln, till exempel Uppenbarelseboken 21. Där skriver Johannes, när han får se den himmelska världen, han är på ön Patmos, han är själv i svårt lidande. Han jobbar förmodligen i ett stenbrott, över 80 år gammal. Hans kristna bröder och systrar förföljs in i Efesos. Han har det fruktansvärt tufft. Och jag har varit i den här grottan många gånger på Patmos, för jag älskar Uppenbarelseboken. Och så öppnas himlen, och han ser den värld han är på väg till. Och då säger han, för att beskriva världen, jag ser. Och så säger han inte så här, jag ser en grå dimma. Jag ser hur vi upplöses och blir som diffusa andliga moln som gasar runt. Nej, Johannes säger, jag ser nya himlar och en ny jord. Alltså en värld på riktigt. Jag brukar säga himlen är vattnigare vatten, sångigare sånger, äppligare äpplen och skrattigare skratt. Det är en värld på riktigt. Med färg. Med sång. Med smak. Och när du står där inför din frälsare kommer du märka synen. Wow! Smaken. Wow! Hörseln. Den vackraste musik du någonsin har hört. Vilka dofter. Alla dina sinnen är uppgraderade. Vi kan inte snacka om 2,0 utan snarast 2 miljoner,0. Och dessutom, om jag kom upp till himlen just nu, utan att vara förhärligad, alltså utan att Gud har förvandlat mig. Låt oss säga att jag kom upp till himlen, och faktiskt gäller det här dig också. Beklaga, men det gäller dig också. Så tror jag precis som C.S. Lewis, att om du och jag kom upp till den himmelska världen just nu. För det är det exemplet han gör i sin bok Den stora skilsmässan. Han låter en buss komma upp till himlen som inte är förhärligade. Och när de stiger av den här bussen och börjar gå in i himlen, så är de som gråa, diffusa dammoln. Och de här kristallgröna grässtråna är så skarpa och konkreta, de går rakt genom fötterna på dem. Och jämfört med alla i himlen skulle både jag, men faktiskt också du, vara kopiöst dumma. Så vårt intellekt, wow, vår hjärna, wow, kropp, själ, ande, hela vårt jag, wow. Ja, är ni vakna? Så nästa fråga som jag brukar få, det är så här: Hans, kommer man känna igen varandra i himlen? Och det här är inget, jag vill inte alls uttrycka mig negativt här, men jag vill vara lite ärlig också, för min mamma lärt mig att man ska vara ärlig, så då kör vi på det. Jag har lite svårt för de här himmelsmålningarna där man möter, man ser ett gäng som står i himlen och alla har ansikten som äggskal. Alltså de har inget ansikte, utan det är som att när man kommer upp till himlen så tar Jesus ett suddgummi, nu suddar vi ut ditt ansikte. Känns inte så kul. Jag brukar säga så här, i himlen är första gången där vi verkligen kommer känna igen varandra. För himlen, det är första gången vi 100% kommer vara oss själva. Det här kan låta som en skräckvision nu. Men i himlen är första gången du kommer möta 100% Joel och 100% Hans. Och Eskil. Med flera. Här nere möter du en svag liten dos av det. Där uppe blir det mer. Jesus talar om det, den förlorade sonen, hans liknelse i Lukas 15. Vad säger han om den förlorade sonen? När han omvänder sig så står den förlorade sonen på grekiska. Han kom till vad då? Någon som kan grekiska? Han kom till sig själv. Den heliga ande som alltid kommer från himlen vill inte göra dig till en överspänd variant av dig själv. Den heliga ande vill göra dig redan här och nu till dig själv. 100% dig själv. 100% lik Jesus, upp i himlen är vi det. Och 100% oss själva. Vi har skrift på det också med Matteus 17, förklaringsberget. Då får ju apostlarna syn på inte bara Jesus, utan också vad då? Mose och Elia, de är redan förhärligade. Och då säger inte så här Petrus, Jakob och Johannes: vi ser två stycken figurer med ansikten som äggskal. Nej, de säger: vi ser Mose och Elia. Det är mer Mose och Elia än någonsin. Så vi är 100% oss själva. I en gemenskap där ingen har arvsyn. Så inget kan gå fel. Inga konflikter. Ingenting att vi river och sliter i varandra. Och blir arga på varandra. Utan vi lever i en kärleksfull gemenskap. Vi är 100% oss själva. Vi är uppgraderade i en värld som Johannes kallar för nya himlar och en ny jord. Jag vet inte vad du säger, men jag tycker nog att det här är en liten smula attraktivt. Ja, okej. Okay. Vi ska börja landa här nu då. Och då skulle jag vilja citera en kyrkofader, Efraim Syrien. Någon som känner till honom? Det är en härlig snubbe. Efraim Syrien. Han skrev så här för nästan 2000 år sedan. Så skrev han så här. Lyssna. Tro, sa han, det är att höra tonen från himlen. När jag var konfirmand började jag höra tonen från himlen. Det kom en väldigt stark längtan. När de läste om Jesus, jag hörde en ton från himlen. Jag var tvungen att debattera, brottas, slita med det här i typ ett halvår. Fram och tillbaka. Pröva det med min storebror och hej och hå. Men mer än mer började jag förstå, jag har hört en ton från himlen. Och så fortsätter Efraim Syrien. Tror jag att höra tonen från himlen? Och så fortsätter han. Hopp. Inte minst vårt himmelska hopp. Det är att dansa efter den tonen redan här och nu. Och ni vet, den helige ande, han kommer från himlen till oss här och nu. Och vi har en kallelse. När vi har fått ta emot det här så är det som att Jesus vill att vi ska bära ut det här. Det hoppet i hans kraft av nåd till andra. Till alla möjliga olika människor. Och då har man aldrig någon, då kan det vara som helst hända. I måndags kväll, jag jobbar i Klara kyrka i Stockholm, mitt vid T-centralen. Vi har en egen skylt in i T-centralen, tycker jag är en stilpoäng. Och i måndags kväll hade vi det vi har varje måndag kväll. Och jag var präst på plats. Då hade vi natt för de hemlösa. Öppnade vi dörrarna, finns många människor som fryser i Stockholm. Och in kom många människor som skulle spendera natten i våra kyrkbänkar. Vi var tvungna att ha lite regler. Man får inte ha med sig sprit och droger in. Så vi var tvungna att ha kollat, ingen tar med sig det. Då får man inte komma in, det får man lämna någon annanstans. Och det är väldigt bra ordning och reda där tycker jag. Så checkar diakonen in dem och så får vi alltid mat från en restaurang. Så satt vi där och åt tillsammans med mat från en restaurang. Och man ser dessa frusna människor som kommer in, väldigt, väldigt olika typer. Det är liksom en sån här, vad ska vi kalla det för, en myt att det är precis samma typ av person. Det är helt olika sorters personer, men de har inget hem, de har ingenstans att sova i den kalla vinternatten. Vi sitter där tillsammans, vi delar kvällsmat ihop och det är ganska många dråpliga samtalsämnen. Men mina vänner, mitt i det är som att himlen har landat på jorden. Vi sitter där, vi är Guds familj tillsammans. Och de här volontärerna som jobbar i Klara, de får inte ett öre för att vara där på natten. Jag har blivit så berörd över hur de behandlar de här hemlösa som kommer dit. För de behandlar dem som att de vore Jesus själv. När de ger dem mat. Och så samlar vi alla upp i koret, det är ganska många. Och så har vi aftonbön tillsammans. Så får man läsa några ord från Jesus, sjunga lite lovsång. Och i måndags natt satt jag där med ett antal hemlösa. Jag fick leda tillsammans med diakonen, aftonbön. Och den helige ande kommer från himlen. Med sin himmelska närvaro. Och sen efter det så är det dags för var och en att hitta sin kyrkbänk. Och så sprider de ut sig över hela kyrkan. Och det är väldigt speciellt att gå där på natten. Mitt i kyrkan, mitt i natten. Och så hör man hur de ligger där. Och man hör hur de flesta har kommit till ro. Guds frid är på något sätt utgjuten över kyrkan. Vi har kallat sig mina vänner att vara himmelrikets ambassadörer. Och kan avsluta med det. Det här kan ju också, både till de fattiga, de hemlösa, också till de som kanske syns på lite större scener. Jag fick precis nu, och det, sen säger jag amen. Jag fick precis från Dagen en artikel. De ringde mig från en kristen tidning som heter Dagen för någon vecka sedan. Och de hade fått reda på någonting som jag gjorde 2006. Så det känns så här, hur fick de reda på det? Och på tal om liksom att den helige ande kommer alltid från himlen och då kan vad som helst hända när som helst. Och sen säger jag amen, det är ett löfte. Och då var det så här 2006, jag känner Carola Häggqvist rätt så bra. Ni känner till Carola? Ja, så jag känner henne rätt så bra och hon är en väldigt speciell person. Absolut inte långtråkigt att vara med henne kan jag säga. I vilket fall, hon brukar skicka oss konsertbiljetter. Så hon skickade konsertbiljetter 2006 till Melodifestivalen. Deltävlingen i Skandinavium. Och jag är inte så förtjust i Melodifestivalen. Och det är inte för att jag är djup, utan det är bara för att jag gillar hockey bättre. Men min hustru tyckte det här var kul att gå, för det var Carola som sjöng. Och det kunde jag förstå, Carola, men det är kul liksom. Så att jag hängde med. Jag var lite deppig när jag gick in i Skandinavien, det måste jag säga. För Skandinavien för mig är hockey, och så skulle liksom, det var Melodifestivalen. Så jag fick jobba lite grann med det. Men jag provsatte den plats jag skulle ha på nästa hockeymatch för att trösta mig lite. Men så var det deltävling, och när Carola sjöng var det kul. Hon är duktig liksom. Hon vann ju där i Skandinavien överlägset. Och då skulle det ju vara final sen i Globen. Och det här var på lördag som hon sjöng i Skandinavien. Och så på måndag så ska jag be min morgonbön. Och jag är en av Sveriges nu levande morgontröttaste människor. Jag känner mig aldrig ifrån på morgonen. Jag känner mig ganska trött på morgonen. Men jag bad min lilla aftonbön, mina tre saltasalmer och min syndabekännelse och tog emot Jesu förlåtelse. Och det är inte så lite, det är fantastiskt, evangelietexten om min fader vår. Och så bad jag lite sen, vet jag, tuffade på, inte jättepig, men snart är det frukost och jag ber min laude och sådär. Och så precis när jag skulle gå iväg och äta frukost så var det bara precis som att det kom någonting som jag tänkte, ja men det här är nog från himlen. Det kom liksom andra språk, kärlek, glädje, fri, det kom någonting, wow, det här är inte min morgontrötthet. Och det är som att Gud lite grann skruvar på volymknappen liksom. Ja men jag får nog stanna kvar här lite grann. Ja, okej. Så var det precis som att Herren, men ta fram mobilen. Så tog fram mobilen. Så vad ska vi med mobilen? Nu började jag gnälla. Jag är bra på att gnälla på Gud. Vad ska vi fram med mobilen? Men ta fram, du ska smsa någon liksom. Vadå smsa någon? Okej då. Så tog jag fram sms och så började jag liksom lira runt. Så upplevde jag, men jag ska smsa Carola. Okej då liksom. Då kanske jag ska skriva tack för konserten i lördags. Det var jättefint liksom. Tänkte jag. Det är ju ett civiliserat, socialt kompetent sms. Min hustru försöker öva mig i social kompetens. Jag tänkte det skulle vara socialt kompetent. Men det var inte alls det. Utan då kom en formulering. Precis när jag skulle skriva till henne då, så kom formuleringen. Skriv till henne. Och så kom det som så här. Det fattas en detalj i scenshowen. Boom. Det kom gång på gång. Skriv. Det fattas en detalj i scenshowen. Och jag blev ganska sur på Gud. Så vill du skämma ut mig? Jag är ju en välkänd koreograf. Och hon vet ju inte vad man pysslar med. Så det är klart det är bra att han kan få lite tips. Från en Göteborgspräst kring hon ska sköta sina grejer. Det går ju så dåligt för henne också med Melodifestivalen och så. Hon brukar ju aldrig vinna eller så. Så att det är bra att hon får lite coaching av mig. Absolut. Så jag var väldigt sur på Gud. Men jag brukar säga att den heliga är universums absolut envisaste person. Han blir inte sur, men han ger sig liksom aldrig. Så att han tjottar hål i huvudet på mig. Det fattas en detalj i sin sjön. Det fattas en detalj i sin sjön. Liksom, du vet, jag försökte bara bli av med det, men det gick inte. Så till slut under protest så smsade jag det till henne. Hej, det är Hans. Jag har fått något från kanske Gud. Förmodligen inte, men nu skriver jag ändå. Det fattas en detalj i sin sjön. Kram, Hans. Tjup. Jag var ganska sur på Gud den dagen. Men nu var det ju liksom redan, skadan var redan skedd, tänkte jag. Nu har jag redan skickat iväg det, så nu får det vara som det. Hon hörde inte av sig, så det var skönt, tänkte jag. Ja, vad bra, hon får ju så mycket sms och mycket grejer, så hon hörde inte av sig. Jag tänkte, hon har inte fått det där, det är bra, tänkte jag så. Och så på tisdag var jag ute på en liten promenad, och så ringer det plötsligt. Och jag bara, det är Carola liksom, okej. Okay. Ja, hallå, så jag, det är Hans här. Ja, hej, sen, det är Carola här. Du, jag fick ju det här sms'et från dig igår. Ja, just det, sa jag. Ja, sa Carola, hon är väldigt rak, så jag. Nej, igår tänkte jag inte alls att det var från Gud. Nej, sa jag, det var nog helt rätt. Det var absolut inte från Gud, det tror inte jag heller. Men nej, det var någon förvirring, sorry liksom. Nej, sa hon, men idag tror jag att det är från Gud. Jaha, sa jag, okej. Och sen blev det väldigt komiskt. För sen sa hon så här, vad är det som det fattas för något då? Vad är det för något som fattas i scenshowen? Det är ju rimligt att förvänta sig att jag ska kunna bistå med det när jag nu har skickat hälsning. Men jag hade aldrig tänkt en tanke ens att hon skulle fråga mig om det. Så jag känner mig som Nalle Puh, en sån här stor björn med liten hjärta. Vad som fattas? Jag har ingen aning om. Så jag fick ju panik och sa, jag får lägga på, jag måste be. Och du vet, jag hade ju, det blev ju, alltså det var krampfylld bön, fick ett ansikte liksom. Det var ju total kramp i 5 minuter, så jag ringde tillbaka till så här, I'm sorry liksom, men det kommer ingenting här. Jag, det här är ju patetiskt, men jag vet faktiskt inte, ingen aning vad som fattas. Nej, sa Karol, men nu lugnar vi oss. Jag tror ändå det här är från Gud, så nu får vi snacka lite du och jag. Nu pratar vi lite sånt. Ja, visst, vi kan hänga så här. Vi pratar lite så här, så vi pratar fram och tillbaka så här. Och så plötsligt bara slog mig, vänta så. Du ska ju till Aten. Du vinner ju Globen, det vet vi ju liksom. Du kommer till Aten. Det grekiska kristustecknet, sa jag. Det skulle du kunna ha. Och då kommer det ihåg. Ja, sa hon, det är bra. Det har jag på något av mina skivfodral. Så har hon bladdrat sig bland plasten. Ja, men titta här. Jag har på ett skivfodral. Och jag vill stå för min tro. Och det här kommer jag ha. Det ska vi ha någonstans i sektionen. Jättebra. Nu kör vi på det. Bonk, så la hon på. Och jag tänkte, vad var det som hände egentligen? Och sen kom då Globen på lördagen. Min hustru var ner och tittade. Och så sa hon, nu måste du komma, för nu kommer Carola. Och då tänkte jag så här, hon satt det någonstans. Hon har satt det på liksom en liten vimpel, ni vet, i ena hörnet någonstans. Tänkte, man får titta, det är en sekund inklippt. Tjus, någonstans där. Någon som kommer ihåg var den var någonstans? Precis. Hon hade det på axeln. Stort kristustecken på axeln. Hon hade i Globen inför många miljoner svenskar. Hon vann i Globen. Och hon hade ett Aftonbladet skrev faktiskt om det väldigt positivt. Det såg vi nu, jag grävde fram det nu när dagen, för jag var tvungen att fråga Carola om hon tyckte jag skulle ställa upp intervjun, för annars ville jag inte det. Men hon tyckte, jo men gör det, sånt, det är kul. Hon hade också i Aten, det som jag fick från himlen, från den heliga ande, av nåd, morgontrött, i min soffa, det spreds till 300-400 miljoner kanske. Så den heliga ande, du vet aldrig vad han gör. Han kommer från himlen, han kommer av nåd. Han vill komma till oss varenda dag. Efraim Syrien säger, tro, det är att höra tonen från himlen. Hopp, det är att dansa efter den tonen redan här och nu. Amen.
Tack Hans, fantastiskt. Vi ska gå in i den avslutande delen nu på den här kvällen, där vi återigen går in i lovsång inför Gud. Men vi kommer också ha flera förebedjare här framme. Hans kommer också stå och smörja med olja. Eskil kommer att sitta i det rummet där. Där hos honom kan man få lite mer samtal i bönen. Så. Jag kommer erbjuda också möjlighet för bikt om man känner att man vill lätta på sitt samvete inför en präst som har absolut tystnadsplikt, så går vi in i sakristian i så fall. Vi har fått, jag tror att alla här inne har fått en förnyad längtan och glädje på tanken vart vi är på väg ändå. Men jag tänkte på det också att Jesus säger ju faktiskt till sina lärjungar att de ska gå ut och förkunna att himmelriket är nära. Att himmelriket är här, himmelriket är mitt ibland oss. Och så säger han, bota sjuka, uppväck döda. Så, det som vi alla ska få ta emot en dag, det vill Gud redan ge oss glimtar av och bitar av här och nu. Så det är inte bara att Jesus stod på korset för att vi skulle få komma till himlen en dag, utan Jesus dog på korset för att himlen ska komma ner redan här och nu. Gud vill ju i så stor mån som möjligt. Så jag tänker att vi får ha med den frimodigheten nu när vi går fram till förbön. Att Jesus vill ge oss det som vi en dag ska ta emot fullt ut redan här och nu. Så har du, brottas du med saker, fysiska problem, gå till förbön. Brottas du med rädsla för det här med himlen, gå till förbön. Och brottas du ingenting, men bara vill ha mer av Gud, gå till förbön. Vi ber. Tack Jesus för att du har talat till många här idag. Tack att du har väckt en längtan. Och att den längtan är olika för oss var och en. Tack att du har tänt hopp i människors hjärta nu. Och det du ger, det vill du också fullkomna. Så här, vi ber om frimodighet nu att be om det som du har väckt en längtan för i våra hjärtan. Amen.